En podcast från Aftonbladet Ledare.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Tycker jag tyder på att han blev faktiskt uppmanad att lämna.
Vi måste sänka ribban lite för vad som ses som ett politiskt dåd.
Man trodde aldrig att man skulle liksom ty sig till Gunnar Hökmark.
Det här är Åsiktskorridoren.
Vi måste ju börja med att prata om Örebro. Förra veckan så mördades 10 personer i förmodligen det största massmordet i svensk historia, modern historia. Polisen har inte hittat något ideologiskt motiv än, säger de. Och politikerna uppmanar till samling och att inte göra politik av frågan. Vad tänker ni om det?
Känns inte det lite nästan som... förra veckan. Även om då ingenting är fastslaget så är det ju tydligt nu eftersom vi har fått namn och bilder på många av offren och att majoriteten av dem har just utländska namn och utländsk bakgrund. Majoriteten är också kvinnor av de skadade och dödade. Så att vi vet inte motivet, men vi vet i alla fall vilka som har drabbats hårdast och vilka som också nog känner störst rädsla idag.
Men alltså, det är ju lite Sveriges svar på Breivik, tycker jag det känns som. Det tyckte jag det kändes som redan från början.
Ja visst, nej, men det är ju ett, någonting som Sverige kommer bära med sig. Det är ju ett sånt... Många som har sagt det, men det stämmer ju såklart att det finns ett före och ett efter ett sånt dåd. Och det, så är det ju på många sätt.
Jag tänker också att det är liksom en sak att polisen inte kan säga att det är ett politiskt dåd, för de behöver ju på något sätt starka belägg för det. Men vi och resten av samhället kan ju liksom inte ha som krav för att klassa ett dåd som politiskt att man ska hitta ett manifest. Det kan liksom inte vara... ribban. Alltså jag tror att vi måste sänka ribban lite för vad som ses som ett politiskt dåd. Jag tror också att oavsett liksom gärningsmannens intentioner, om de var politiska eller inte, så kommer ju konsekvenserna bli politiska. Alltså både i politiskt i liksom rikspolitiken, men också att det ju tyvärr riskerar att inspirera andra. Så det hänger ju på hur dådet tolkas.
I allra högsta grad. Och det är klart att såna här fruktansvärda dåd sker ju inte i ett vakuum. Ulrika pratar om Breivik. Vi har ju tidigare också liknande händelser, alltså som Lasermannen eller som nu tappar jag namnet på Malmö mördaren där, som också attackerade just personer med utländskt utseende.
Just det.
Och som också senare berättade att de kände att de agerade utifrån liksom en känsla i samhällsdebatten. Att, i deras liksom förvridna, sjuka värld så gör de någonting som känns riktigt. Och visst, vi vet inte Rickard Anderssons motiv som han tog livet av sig. Vi kommer aldrig få reda på liksom helt om man inte har lämnat något skriftligt eller ljudfil eller någonting. Men det är klart att det är mycket som pekar i alla fall mot att det handlar om högerextrema motiv. Och hur som helst så gör det att många människor, alltså vi har ju 2 miljoner svenskar med utländsk bakgrund i Sverige som liksom talar om att de känner att de vill titta sig bakom axeln för att de är liksom rädda att någon förföljer dem och sådär. Alltså det är ju, jag tycker det var jättebra att Ulf Kristersson ändå i sitt tal och i intervjuer efteråt liksom lyfter det här, den här rädslan och den ångest som faktiskt finns hos många idag.
Jag tyckte också att hans tal var bra faktiskt. Jag blev liksom lättad över att han erkände och benämnde att det var faktiskt SFI-undervisning och att folk med utländsk bakgrund och utom europeisk bakgrund framförallt känner sig mer oroliga. Alltså att det var skönt att han sa det.
Sen... Vad tänkte du, Ulrika, du som är gammal talskrivare, hur reagerade du på Ulf Kristerssons tal?
Det var jättebra. Men jag hade inte kanske jättehöga förväntningar eftersom vi har suttit här och klagat så. Eller hur? Men ja, den här gången blev det ju riktigt bra.
Men får jag bara fylla i det? Alltså polisen kommer ju förmodligen komma med mer uppgifter om motivet bakom och sannolikt mer om händelseförloppet. Så att tills vi får mer att gå på så ska man inte ta de här långtgående politiska slutsatserna. Men sen finns det såklart ändå frågor som redan nu ju har väckts, framförallt om vapenlagar och säkerhet i skolor, som ju är diskussioner som nu är igång och som regeringen har satt igång genom att lägga förslag. Och där kan man ju ändå dra vissa slutsatser, i alla fall börja det arbetet.
Visst, men det är ju inte kanske primärt de frågorna som jag tror vanligt folk, jag vet att många från politiskt håll vill lyfta just de frågorna, men vanligt folk talar inte om det. De talar om deras, alltså vad man upplever som ett rasistiskt norm i samhället, att hur man talar om invandring och hur man förknippar det med brottslighet och drar många över en kam och att det skapar mycket liksom fördomar och diskriminering och så vidare mot folk som bara försöker skapa sig ett liv och leva hederligt. Liksom. Så att det är nog det som de många vill att man diskuterar och försöker förändra. Och jag tycker att uppslutningen kring Örebro och alla som har drabbats och vi alla har påverkats, alltså att det ändå är, om man ska säga något positivt i det hela, det känns ändå lite hoppfullt att människor är beredda faktiskt att försöka se varandra som medmänniskor på lite mjukare sätt igen. Men det kanske går över.
Vi, som Kalle var inne på, så har det ju liksom uppstått två konkreta politiska frågor ur det här, som, men Jonna har ju helt rätt i att det inte så många vanliga människor som tänker på dem kanske, men många undrade ju till exempel efter det dådet, hur fasken kunde en sån människa få ha licens för 4 vapen? Det är faktiskt helt obegripligt. Och då har ju Tidöpartierna svarat nu med att man är öppna för att förtydliga reglerna för lämplighetsprövning och begränsa tillgången till vissa halvautomatiska vapen. Och de ska också ge ett uppdrag till Polismyndigheten och Socialstyrelsen för att stärka och utveckla arbetet med anmälan av personer som av medicinska skäl är olämpliga att inneha skjutvapen. Allt det här är så himla krångligt, så jag läser utantill från deras pressmeddelande för att det ska bli rätt. Och det här har ju, man kunde ju tro att det här skulle vara helt okontroversiellt efter en sån här händelse, att begränsa tillgången till halva automatiska vapen. Men det var det tydligen inte. Richard Jomshof fortsätter att överraska och andra i Sverigedemokraterna definitivt. Men Richard Jomshof fick mest uppmärksamhet eftersom att han avgick från posten som ordförande i justitieutskottet. Han är ju också en av grundarna till Sverigedemokraterna, det moderna SD. Så att det här kan ju få verkliga konsekvenser för partiet och regeringssamarbetet, eller vad tror ni? Vad händer? Vad spelar det avgången för roll?
Ja, men alltså, han har ju avgått förut och kommit tillbaka. Det är ju liksom...
Det var väl en paus inte, kanske?
Jag litar inte riktigt på Jomshof och hans avgångar.
Du tror att det var lite infall bara?
Ja, antingen har han ett jävla humör och bara, jo, slutar. Eller också så håller han på så där för att han tror att han ska få som han vill. Eller också är det en kombination.
Alltså, precis när vi gick in i studion så har Åkesson uttalat sig, och det mesta tycker jag tyder på att han blev faktiskt uppmanad att lämna. För att han liksom tog den här striden för de här halva automatiska vapnen, AR-15 eller vad de nu heter. I don't care. Nej, men,
man behöver inte vara expert på vapen, tänker jag.
Nej, precis. Men för att Jomshof hade tagit den här striden mot partiledningen i sociala medier och fört den debatten liksom ut utanför partiets inre krets. Så gör man bara inte. Och han sa att han var väldigt besviken på Jomshof, och därför så har han nu fått gå.
Ja, nej, men det är ju väldigt, väldigt uppseendeväckande att vi ser det här, alltså i den här väldigt svåra situationen. Alltså vi har, ja, som jag har sagt, vi har sett den största massskjutningen i svensk modern historia, och regeringen går fram med ett väldigt, alltså det är nästan det minimum man kan tänka sig, det vill säga att förbjuda då en specifik typ av halvautomatiskt kulvapen. Och det är ju, det ska man komma ihåg då, att det finns ju många halvautomatiska vapen. Det här är ju den som har varit väldigt uppmärksammad och heter AR-15, och är ju, den har ett militärliknande utseende och har använts då i andra dåd. Enligt uppgifter till media så är det ju inte AR-15 som har använts i Örebro, men det används i andra dåd som har hänt i andra delar av världen. Så den är liksom symboliskt laddad, det här vapnet. Och att då ta strid för att det ska behållas, alltså att man ska fortsatt kunna använda det vid jakt, är ju väldigt uppseendeväckande. Det visar ju att Sverigedemokraterna inte har den statsmannamässighet som vi vet ju om detta, men återigen då får vi se att i sånt här läge kan man inte ens enas då ordentligt inom Tidöpartierna att faktiskt gå fram med denna liksom minimala åtgärd. Alltså vi ska ju säga det, att vi behöver ju gå igenom vapenlagarna grundligt efter det här, och det finns ju andra halvautomatiska vapen som inte innefattas av det här som Tidöpartierna nu går fram med. Som ju också på samma sätt då där det går att avfyra skott väldigt snabbt. Så att vi har ju en lång och grundligt arbete framför oss med vapenlagarna, och att vi redan nu ser att Tidöpartierna inte kan enas om ens det här lilla, det säger väldigt mycket.
Men det här är ju ett vapen som ser väldigt krigsfilmsaktigt ut, och som jag förstår att vissa sverigedemokrater har poserat med i sociala medier och så vidare, för att man ser lite... Mm. Jag vet inte, tuff ut. Så att den här frågan väcker ont blod i det här partiet, tycker jag ändå, så här, alltså, som inte vara intresserad av liksom jakt och så vidare, så blir det också så här, det blir liksom stötande att man tar upp en sån här fråga mitt i en landsorg, att det blir en stor konflikt i partiet kring det här. Så att jag tror att det känns också väldigt tondövt av Sverigedemokraterna att ja, men precis innan alla i Örebro möts på Stortorget där och hela Sverige håller en tyst minut, så
då ska Jomshof rage
quitta, liksom, drama queen hoppa av och det blir en stor konflikt om ett halvautomatiskt gevär. Alltså det känns bara så...
Ja, men han tänker på sina väljare.
Ja, men man ska komma ihåg också att det här, till historiken hör ju att det här vapnet blev ju godkänt för jakt för, ja det var 2023. Och sen dess så har en parallell utredning som då ligger hos regeringen kommit fram till att det beslutet bör rullas tillbaka. Det vill säga att det bör
polisen
förbjudas.
Polisen är emot.
Ja, polisen är emot. Så att det ska också läggas till här som bakgrund, att trots detta så tar fortfarande Jomshof och SD den här striden. Det är inte bara Jomshof heller. Alltså 24 av 27 lokala SD-distrikt ska tydligen motsätta sig det här förslaget. Så att det är liksom, det finns i partiet i stort, inte bara Jomshof.
Men Ulrika, du nämnde ju hans väljare här. Och Jomshof har ju på något sätt varit lite, vad ska man säga, hatfalangen av SD som håller i det med, liksom, man utreddes vad det var för hets mot folkgrupp och har en väldigt högt tonläge alltid. Nu, om han nu lämnar sitt uppdrag, vad tror du händer med hans väljare och de inom Sverigedemokraterna som är ute på den där kanten med honom?
De är väl ännu argare nu ifall det kommer fram att han har blivit ombedd att gå. Så att det ger väl samma effekt som vanligt. De tycker bara påken i handen och skriker och gormar, vi har rätt till det här vapnet.
Men de kommer inte bryta sig loss?
Nej, var skulle de bryta sig loss?
Det är klart
loss?
Att det blir ett avbräck på ett sätt för partiet, alltså för den där högerfalangen, för han har ju varit den som alltid uppviglat på högerkanten, så och varit ja, men han har ju kallat Aftonbladets Anders Lindberg för kvissling på X. Så att han är ju alltså extrem i sin retorik. Och de har inte riktigt en sån lika känd företrädare som är lika så eldfängd som han, eller vad man nu ska beskriva det som.
Men han kommer inte starta ett nytt parti. Nej. Det är, han tar honom flanken.
Mm.
Det finns ju en konflikt inom Sverigedemokraterna som har pågått ganska länge mellan då, dels då de här mer ideologiskt drivna personerna, alltså företrädare som kanske var med från början. Alltså det är ju dels Jomshof men också Björn Söder, andra väldigt frispråkiga personer som har ganska extrema hållningar. Så finns det de ena sidan, så finns det å andra sidan lite mer tjänstemannamässigt gäng som ju framförallt då finns i det här samordningskansliet i regeringskansliet och som driver mycket av förhandlingarna med Tidöpartierna.
Och en av dem efterträder ju Jomshof nu, alltså Henrik Vinge.
Ja, precis. Det är det som är lite intressant här. Det kan ju vara så att det är ju ändå en maktförskjutning från
gardet
till det nya gardet. Så att så kan man nog se det här också. Mm. Att det är en maktförskjutning som sker i och med att han nu...
Ja, men samtidigt så är ju han påläggskalven Tobias Andersson.
Jag tänkte
Andersson
säga precis samma sak. Han var ju på Jomshofs sida.
Exakt.
Och han är väl framförallt den nya...
Den nya, ja.
Ja, men jag tror att han också ingår i det här. Även om han är i en av de yngre så är han ju fortfarande del av det här lite mera ideologiskt drivna som inte det statsmannamässiga, om man säger om man nu kan kalla någonting i det partiet för statsmannamässigt. Ja. Men han är absolut inte en del av det här lite mer tjänstemannamässiga gänget, utan han är ju en sån ideolog.
Han fick ju verkligen, vad ska man säga, mycket cred för att för riksdagsvalet 2022, att det gick så pass bra att då lyfte ju hans karriär inom partiet. Mm. Så vi får se.
Vi får se.
Ja, vi får verkligen se. Jag tyckte också det var intressant där du sa, Jonna, med machokulturen, apropå att posera med vapen och sådär, att Richard Jomshof skrev ju på X att det här är ett förhastat och känslomässigt beslut som saknar förankring i våra respektive partier. Alltså att kalla beslutet för känslomässigt, det har ju också lite samma, man får samma intryck av det, alltså bekräfta lite din tes, att det är någon slags märklig högergrabbighet i bakgrunden.
Ja, nej, men det har du verkligen rätt. Som att inte, som att det skulle precis vara något negativt.
Ja, precis. Att det var lite tjejigt.
Lite
speciellt att säga så.
Konstig kritik.
Ja, till ett beslut som dessutom då är en utredning har också kommit fram till samma sak. Ja. Och sen då med det avgå, som ju uppenbarligen är ett väldigt känslomässigt beslut. Ja. Alltså det är ju... Ja, det är ju en märklig
utrik inför allt. Ja. Vi har några mer positiva saker att prata om. Det känns som att det inte finns något överhuvudtaget med kul i politiken just nu. Det saknas inte saker att prata om eller skriva om. Men jag har verkligen försökt att liksom sila fram lite mer optimistiska saker att prata om. Så att inte podden blir helt... supertung och hemsk. Det positiva jag hittade var att Bingo Rimér har blivit vänster. Tankar?
Ja, men det här är lite
men
som...
Men man glad när man läste
men vad heter han nu?
Fredrik Strage.
Mm. Ja, just det.
Det här är lite Strage inför 18. När han uttalar sig i DN och säger att det här högerspöket har börjat bli vänster.
Ja, just det.
Det är lite likt.
Ja. Han var ändå så här, jag vill ha låga skatter men jag kan inte rösta på partier som potentiellt stötta sig på SD.
Mm.
Nej, Bingo verkar verkligen ha blivit omvänd.
Men det känns ändå som att lite hoppfullt när jag läste den här debattartikeln i Expressen av Bingo Rimér. Alltså som han pratar inte bara liksom om Musk och Trump och sådär, utan han pratar faktiskt om kapitalismen också, är kritisk till den.
Ja,
och...
han var ju inte Magda-moderat. Han var ju inte en sån som valde av strategiska skäl och för att det liksom inte fanns något annat val, utan han uppmanade till solidaritet och så att han hade gått i terapi och insett att han bara hade varit rädd.
Du måste ju
och så.
Förstå att de här Magda-moderaterna, ni vet att jag är omringad av dem.
Ja, ja de finns också.
Lyssna nu. Men de kanske inte röstade på grund av solidaritet. Men de låter väldigt annorlunda just nu.
Ja.
Ja. Ja. Det är 1,5 år kvar. Ja.
Vadå, tror du att de kommer rösta på Magda eller inte?
Ja.
Jaha. Ja,
det finns ju inget alternativ för de här människorna.
Men jag måste bara säga en sista grej som jag tänkte med den här bingo-rimmer-texten. Ja. För att det knyter ihop liksom lite säcken för den här podden. Att för han pratar ju faktiskt om känslor också i den texten.
Ja.
Han säger att han liksom har varit fostrad att vara en hård man som inte ska visa känslor och aldrig gråta. Och hur det liksom är tärande för också en man. Och förlösande är att faktiskt spräcka hål på den där fasaden och få bryta ihop som man och också visa känslor, vara mjuk och så vidare. Mm. Och hur det har också förändrat honom i grunden, alltså hur han ser på andra människor och ja, människosyn och så vidare. Så det tyckte jag var lite, det är fint, kanske vi ska skicka Jomshof på den där kursgården som Bingo Rimér har varit på med sin fru Julia.
Jag tror att vi ska Bingo Rimér som krönikör på Aftonbladets ledarsida nästa.
Ja, precis. Sommarvikarie.
Nej, men alltså, ni kommer se en skillnad. Det kommer att ske saker här.
Mm.
Och det här handlar inte om att 90% av dem står för solidaritet. Jag skulle säga att 90% av dem står för en annan typ av A-kassa. Och lägre skatter och så. Men det är det känslomässiga som ju gör att de drar sig till det. Och det handlar liksom inte bara om SD, utan det handlar om liksom nationalism, antisemitism. Mm. Det här är människor som är uppväxta i en miljö där man går på kurser på olika liksom, alltså på vuxenskolan, medborgarskolan, ABF och man kommer från en helt annan värld.
Kalle, du har ju pratat i veckan om att du vill säga att du aldrig trodde att du skulle börja gilla Gunnar Hökmark.
Ja, precis.
Ja, just det, nu får du chansen.
Ja, starkt att vi fick in det. Ja, men visst, nej men ja, han är ju den enda som känns som att han faktiskt säger det han tycker om det här liksom. Men, ska man säga, utvecklingen på framförallt och kanske på X för detta Twitter, alltså att det finns ju en enorm, alltså högen sprider desinformation, det har blivit en propagandacentral för Elon Musk, han skruvar i algoritmerna så att han får igenom den typen av material han vill att folk ska se, och då har ju faktiskt Gunnar Hökmark då, den här liksom gubben som man ju förr kände som alltså en riktig sån
mörkblå,
ja verkligen, som man kände var, hur ska man någonsin kunna liksom möta honom, men plötsligt så ser man att han är en av dem som då faktiskt står upp för en del.
Verkligen.
Bara sanning ska vara sanning.
Man ska inte hoppa på och liksom förstöra för motståndarna och liksom, ja. Han är verkligen en sann demokrat. Ja, men det är faktiskt det. Kravet är inte så högt ställa kanske alltid, men jag tycker han visar att han har verkligen en stark demokratisk grad.
Ja, visst. Man trodde aldrig att man skulle liksom ty sig till Gunnar Hökmark i den. Nej, precis. Det hylla vet jag inte om jag kan göra.
Men Gunnar är ju den typen av liberal moderat som ju faktiskt står upp för demokrati,
rättsstat, mänskliga
rättigheter och så vidare. Han är skitbra på sånt där. Det är bara att du har liksom missförstått honom för att han ser ut som en moderat gubbe.
Jag tror framförallt mitt motstånd till Gunnar Hökmark har byggt väldigt mycket på hans ekonomiska politik som jag fortsatt tycker är vansinnig.
Jo, men det är därför jag har min heller. Men jag går tillbaka till att man kan samlas kring de stora viktiga värdena.
Visst är det så. Absolut.
Studieförbund. Mm, ja. Så och där har du liksom högermoderater till vänster som kan ses och ändå vara på samma demokratiska ställe. Och ja, men, jag tycker det är fint.
Ja, absolut. Men alltså, du är ju något på spåren och ett vanligt åsiktskorridoren som inte hade spelats in veckan efter den värsta massskjutningen i svensk historia som ju liksom försätter oss alla i djupsorg. Så hade ju till exempel en opinionsundersökning som den som kom i fredags i Sveriges Radios IFO varit ett diskussionsämne, för då var det ju så tydligt hur idag har alltså de rödgröna minus Centerpartiet, alltså en majoritet, eller 49% tillsammans, och en stor majoritet av svenska väljarna tycker att regeringen gör ett dåligt eller ett mycket dåligt jobb. Så att det är ju verkligen en förskjutning som har skett, och vi får se om den här händelsen som i Örebro och allt vad efterspelet blir, hur regeringen hanterar det och sådär. Såklart kommer det påverka mycket.
Men går det mer inte ensam, kan man säga. Vi försökte att avsluta på ett kul sätt med Bingo Rimér, men sjönk ändå ner i mörkret igen.
Demokratin, det är ju mörker.
Och
men jag har skrattat flera gånger.
Ja, alltid något. Men vi får helt enkelt försöka dra oss upp ur mörkret igen nästa vecka, i nästa avsnitt av Åsiktskorridoren. Och önskar alla lyssnare en trevlig vecka, och tack för att ni har lyssnat den här gången. Och tack Kalle, Jonna, Ulrika.
Tack, tack.
Tack, tack.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet Ledare. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.